September 2007, fredag kväll. Hon låter honom ligga på mattan nedanför sängen medan hon bäddar ur lakanen. Och han skriker med en röst som knappast längre går att känna igen. Och det runda ansiktet är rött av ansträngning. Klockan är 22:30 och i 4 timmar har hon försökt få honom att sova. Men halsen smärtar så han inte kan ha nappen i munnen och utan napp är det utsiktslöst. Alvedonet hjälper inte alls längre. Att svälja gör så ont att han nästan inte äter och på fastande mage får han inte behålla penicillinet. Själv är hon så trött efter 3 dagar att utmattningen har blivit ett normalt tillstånd. Men inte en enda gång har hon höjt rösten. Inte ett hårt ord har hon slängt ur sig. Det känns som en seger. Inom henne pågår hela tiden nedräkningen. Hon räknar dagar, timmar och minuter tills Mats kommer hem igen. Just nu återstår 4 dagar, 10 timmar och 30 minuter. Han är i Japan på ett tekniskt seminarium och där fungerar inte GSM så hon kan inte ens ringa honom för att få några uppmuntrande ord. Lika bra det förresten. Han skulle bara bli störd av att veta hur de har det och själv skulle hon väl börja gråta och låta kämpaglöden övergå i självömkan. Hon rusar in i badrummet med famnen full av nerspydda lakan och knölar in byltet i tvättmaskinen. Instinktivt plockar hon upp några plagg i liknande färger ur tvättkorgen och trycker in även dessa i trumman. Innan hon häller i tvättmedel och sätter på den antagligen alldeles för fulla maskinen på 60 grader. Barnet skrik upphör plötsligt. Och i tystnaden hör hon hur hennes egen mage skriker efter mat. Hon känner själv ingen hunger. Men tar omvägen över köket för att snappa åt sig den sista brunfläckiga bananen ur skålen på diskbänken. I samma ögonblick återupptas vrålandet från sovrummet. Hon skyndar tillbaka och plockar upp pojken. Sätter sig vid fotändan av den obäddade sängen, lägger barnet på mage över knäna och stryker honom över ryggen. På tvn framför henne pågår en amerikansk film som hon försöker titta på utan ljud. Medan bananen växer i munnen och vänsterhanden monotont smeker det otröstliga spädbarnet. Efter bara några minuter är filmen slut och listan över medverkande rullar snabbt förbi. Hon slår av tvn, reser sig mödosamt upp med den lille hulkande i famnen och går fram till fönstret. 2 medelåldersmän passerar på trottoaren mitt över gatan och ett ungt par skymtar lite längre bort. Deras hållning vittnar om uppehållsväder och ingen av dem har paraply. Det ihållande regn som pågått så gott som hela dagen har nu äntligen gett med sig. Hon försöker ställa pojken framför sig på fönsterbrädet och håller honom i händerna. Men han är inte intresserad utan sprattlar ilsket med benen utan att sätta ner fötterna. Hon lyfter upp honom, lägger hans huvud mot sin axel och luktar på hans hår. Det är vått av svett och barnskriket skär som knivar i hennes öron. Ögonen svider av utebliven sömn. Hon har svårt att hålla dem öppna trots att hon egentligen inte känner sig sömnig. I det läget medger hon motvilligt att hon tycker mer synd om sig själv än om den djupt älskade lilla människan som plågas så svårt i hennes armar. Hon drabbas av en påtaglig känsla av hemlystnad mot något namnlöst, ogreppbart, abstrakt väsen som inte går att besegra. Med en suck reser hon sig och går med pojken i famnen ut i hallen. Innan hon stoppar nyckeln i låset tvekar hon ett ögonblick. Tänker att så här på fredagskvällen är nog risken för inbrottstjuvar mer överhängande än brandrisken. Sedan låser hon omsorgsfullt ytterdörren från utsidan. Lägenheten bubblade av skratt och glada röster. Det var en sån där kväll när alla verkade vara på gott humör. Ingen surade eller tjafsade. Och de flesta satt i köket, för i vardagsrummet var solan med någon ny snubbe. Att de inte ville ha sällskap var tydligt, för de hade stängt dörren om sig till både hallen och köket. Runt köksbordet trängdes inte mindre än 9 personer. Och på golvet, lutad mot kylskåpet, satt Elise med en grogg bredvid sig. Mitt emot henne satt Jennifer och även hon smuttade på en blandning av hembränt och Coca-Cola.